Juridiskt sett kan ett barn i Sverige ha högst 2 föräldrar. Men testa tanken, varför inte 3 eller 4 vuxna som finns till för ett barn? En stabil och trygg flock istället för en livspusselstressad liten kärnfamilj. Just nu arbetar en utredare på regeringens uppdrag med att modernisera föräldrabalkens regler. Utredaren ska bland annat undersöka om barnets rätt till så kallade sociala föräldrar eller bonusföräldrar, om det den relationen behöver stärkas. Och om de familjer där fler än 2 vuxna tar föräldraransvar, om de familjerna behöver ges bättre förutsättningar. Ponera att normen och idén om mamma, pappa, barn, att den bygger på en överdriven tro på romantik och biologi. Många barn växer ju redan upp i bonusfamiljer och stjärnfamiljer, och barn kommer till på många sätt. Inte blott genom skapliga, äktenskapliga samlag mellan man och hustru. Vi gör ett tankeexperiment. Vad är det att vara förälder och vilket antal blir bäst för barnet? Det diskuterar vi i filosofiska rummet, varför just 2, om det bästa antalet föräldrar i en familj. Vid mikrofonerna har vi filosofen Kalle Grill som är docent vid Umeå universitet. Det här är Elia Psoni, docent i psykologi vid Lunds universitet, som i sin forskning undersöker hur små barn mår i olika familjekonstellationer. Ni är välkomna båda 2, och jag undrar, har ni själva några barn som ni kallar er föräldrar till? Kalle, har du några barn?
Ja, jag har 2 stycken.
Och Elia då?
Ja, jag har 2.
Ska du inte fråga hur många föräldrar vi är snarare än hur många barn vi har?
Hur många föräldrar är ni då i din familj, Kalle?
Vi är också 2 föräldrar.
Och Elia?
Ja, det är vi också.
Standardfamiljer. Vill ni ge mig ett kort svar som vi ska få utveckla sen då. Hur många föräldrar bör det finnas i en familj? Vad säger Elia?
Mellan 2 och 3.
2,5. Men gärna lite fler än 2 alltså. Vad säger Kalle Grill då? Hur många föräldrar bör det finnas i en familj?
Ja, men jag skulle väl säga minst 2, men gärna fler. Men inte mer än 5.
Okej, men där är ett spann i alla fall, inte mer än 5, då ska du få utveckla det sen då. Men låt oss bena upp några av grundstenarna, byggstenarna i det här. Vad är en förälder, Kalle? Som filosof, kan du hjälpa mig att ringa in, vad är en förälder för någonting?
Ja, men det kan betyda olika saker förstås i olika sammanhang, och det kan vara meningsfullt att mena olika saker i olika sammanhang. Det jag har mest engagerat mig i är ju föräldrar i meningen människor som har en nära, intim relation till barn och som också har moraliska skyldigheter och rättigheter, ansvar för de barnen. Så det tänker jag mig är en ganska modern bild av ett aktivt föräldraskap som det är viktigt att förhålla sig till. Då. Men det finns ju förstås andra varianter.
Och Elia?
Det brukar definieras som att man ska ge barn omsorg. Man ska se till att grundläggande biologiska och psykologiska behov är tillgodoses. Att man ska ge barn förutsättningar att utvecklas genom barndomen och i livet. Men sen att man också förser barnet med social status, familjetillhörighet, till och med ekonomiska förutsättningar framåt. Utan att mena här att det finns liksom ett krav att ge dem ett sånt arv, men en förälder innefattar också att barnet prickas in socialt.
Det är en ganska diger lista.
Eller hur?
Det ligger väl ganska mycket i linje med det jag sa då. Men tänker du att man kan, alltså Elia, jag frågar dig, när misslyckas man då? När blir man inte en förälder?
Oj, jag tänker att genom åren har det varit extremt rikt med skuldskapande i föräldraskapet. Så som jag brukar säga, så går det att lyckas på jättemånga olika sätt. Det är inte exakt att misslyckandet står runt hörnet liksom hela tiden. Sen finns det lite stora saker, va, som kan kallas som misslyckande, om man inte kan skydda barnen från våld, från trauma, om man inte lyckas fokusera på barnet, försummelse.
Men man är fortfarande förälder, men man kan vara en misslyckad förälder.
man är fortfarande förälder. Mm. Men i olika länder så har vi faktiskt olika trösklar för när samhället kommer in och försöker att se till barnens bästa och till och med kan separera dem från sina biologiska föräldrar.
Det finns ju en sorts vanlig förälder som inte kvalar in då på min definition och som inte verkar riktigt leva upp till Elias förväntningar heller då. Och det är den här passiva providern, alltså att man är, som kanske många män traditionellt sett har varit, att man inte har någon nära relation till sina barn, men man förser dem med det materiella. Så det för mig är då inte en sån här aktiv förälder. Och då levererar man ju också bara en av de här dimensionerna som du pratar om där.
Ja, men det beror på om vi ska utgå från att varje förälder måste tillgodose alla aspekterna av föräldraskapet. Eller om man ska faktiskt låta det vara öppet ifall människor är fördelen.
Aha.
Så har man gjort i många, många tusentals år och barn har överlevt. Och en hel del har mått bra, så vi kan inte liksom stryka bort modellen. Mm.
Tack för att ni hjälper oss att liksom ringa in föräldrabegreppet. Men en familj då? En familj, mamma, pappa, barn är en klassiker i vår del av världen. Men vad är en familj?
Jo, igen kan man mena olika saker. Och det som jag tycker är relevant här då när vi pratar om föräldrar och antal, det är ju en konstellation då där en generation tar hand om en annan. Att det är något antal vuxna som tar hand om något antal behövande barn. Och det räcker egentligen, det är liksom barn... perspektivet på vad en familj är, tänker jag.
Alltså jag tänker att när jag sitter här och funderar hur jag ska svara så inser jag att det är jättemycket konstruktioner runt det här. För jag tänker, jag har kallat många olika människor min familj som jag inte är släkt med. Därför att de är väldigt, väldigt nära och har varit nära länge och har haft en familjeroll för mig. Och när jag tänker formellt så kanske blir det svårt. Men brukar man inte säga att en familj är en uppsättning människor då som är besläktade och som också bor tillsammans? Mm. Oj, nu blir det ju...
ja, men det är bra. Det är en tolkning. Hörrni, jag nämnde att regeringen har tillsatt en utredare. Det är rådmannen Dina Guttrad som ska se över utformningen av föräldrabalkens regler om föräldraskap. Och i direktiven så sägs det att det bland annat handlar om att stärka barns rätt till sociala föräldrar. Och vad det är kan vi väl utveckla sen. Men vi ska också vara tydliga med att i utredningsdirektiven, de öppnar inte för att tillåta fler än två vårdnadshavare, mer än två juridiska föräldrar. Men Kalle Grill, som filosof, du har ägnat dig en hel del åt att tänka kring alternativa familjebildningar och möjligheten till mer än två föräldrar. Berätta lite, varför?
Jo, men en kanske mer uppenbar anledning att fundera på det är ju alla de varianter på familjer som redan finns då. Och att människor vill göra på andra sätt, de vill vara fler eller göra annat. Så det är en ingång. Men sen har jag väl försökt gå ännu längre och tänka på, ja, men oavsett hur folk nu lever, är det något sätt som är generellt sett bättre? För det skulle ju kunna vara så att även om det blir vanligare med fler föräldrar per barn, så att säga, och kanske per familj då, för att folk skiljer sig och hittar nya partners och alla är aktiva föräldrar, så blir det fler. Eller att man är ett polygäng som vill ha familj tillsammans, så kanske det ändå är bättre att ha liksom färre. Och då kan jag ju tycka att ja, men då finns det väl skäl att staten på något sätt åtminstone försöker knuffa oss åt det hållet och att försöka ha två, om det nu är bättre. Så att jag har brytt mig om den frågan. Finns det något antal som är generellt sett, lite oavsett hur folk lever och hur kulturen ser ut, bättre eller sämre? Så det är väl två olika skäl att bry sig om, tänker jag, frågan då.
Och då har du uteslutit ett, antalet ett. Förstår
jag? Jag har inte uteslutit, men när jag tänker efter, liksom går igenom olika faktorer, hur det blir för barnen i första hand, materiellt och känslomässigt och stimulansmässigt, men även för de vuxna inblandade, då landar jag väl i att generellt sett, ja, jag tror att det är bättre att vara fler, men det finns ju forskning som visar att så här, dedikerade ensamföräldrar som avser att vara ensamma från början och uppfostra barn själva lyckas väldigt väl. Mm. Så att det måste jag vara noga med att säga, att det är ju ingenting som hindrar att det blir hur bra som helst också.
Men Kalle, när du och din tjej eller fru funderade på att skaffa barn, grunnade ni då över hur den här familjen skulle se ut, om det skulle vara fler än ni som ingick i den, eller?
Då tänkte vi inte i termer av fler föräldrar, utan då tänkte vi mer att vi skulle vilja ha en stöttande omgivning, att bo mer kollektivt och att engagera de släktingar som vi hade redan då. Så att det är väl mer kommit gradvis att börja fundera. Och vi har ju själva inte tagit några sådana praktiska steg, men vi bor tillsammans med en vän i samma villa som hyr in sig. Och han är ju inte en tredje förälder, men vi tycker att det är en fördel att han har en egen relation till barnen, och vi uppmuntrar honom att förhålla sig till dem själv och liksom ta beslut och sådär. Så att det ska bli mer, lite mer föräldraliknande då, hans relation till dem.
I mean, vi var två och vi tänkte inte tanken om att vi skulle vara fler, nej. Men ett litet problem som jag tänker på när vi diskuterar här, det är förstås varför behöver vi tänka föräldrar? Precis som du säger, Kalle, man tänker en bredare familj, en släkt, andra människor i ens omgivning som har en nära relation till barnen. Och då är de inte föräldrar, men de är kanske väldigt engagerade och viktiga omsorgsfigurer. Och sen tänker jag också att det finns en skillnad ju mellan att man önskar ha stöd och att man önskar vara fler. Jag vet inte hur gamla dina barn är.
Mina är ju 11 och 8.
Ja, precis. Jag är lite längre fram i processen, och jag kan tala om för dig att det kräver också arbete och komma överens och hur man gör med barnen. Och hitta också dynamiken i stunden, hur man gör med barnen när man är engagerade föräldrar och jämställda föräldrar. Och så tänker jag att det är ganska mycket som krävs där. Och tänk om vi var 3 som behöver komma överens, eller 4. Hur mycket tid har det gått till liksom logistik och administration och möten och beslutsfattande, och hur mycket tid hade funnits kvar för barnen då?
Jag tänker att det där håller jag med om. Det där tror jag är den faktorn som talar för färre föräldrar då. Och den fördelen kanske som ensam föräldrar har, att då kan det inte bli någon konflikt med den andra föräldern, för det finns ingen, eller de andra. Så det håller jag med om. Men samtidigt så undrar jag hur det blir, för det är lätt att tänka sig, tror jag, att men nu är vi 2 och då blir det så här mycket konflikter eller meningsskiljaktigheter, och vore vi 3 skulle det bli dubbelt så mycket eller på något sätt. Men faktum är ju att i större grupper så koordinerar vi våra aktiviteter på ett annat sätt. Det är inte så att en grupp på 10 personer är, så att säga, alla de individuella relationerna, så att det blir liksom en aggregerad massa mängd med konflikter och sådär, utan då löser man det på ett annat sätt. Då har man kanske någon, utser man någon till vissa ansvarsroller och sådär. Så jag tänker att en större föräldraskara skulle väl kanske i större utsträckning ha olika roller, olika ansvar och falla in i andra sorters beslutsfattande. Så att det är inte så lätt att se att det skulle bara bli svårare.
Mm. Det här är Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, där vi försöker tänka fritt och utanför lådan idag. Varför just 2 om det bästa antalet föräldrar i en familj? Vi hörde just filosofen Kalle Grill som forskar kring detta vid Umeå universitet. Och vi har med oss Elia Psoni som är docent i psykologi, och Kalle är också docent på sitt håll. Elia är vid Lunds universitet. Och du, Elia, finns ju i en forskningsmiljö som ni kallar för evidens kontra övertygelse. Jag vet att du letar efter, idealet är att hitta 10 000 blivande eller nyblivna småbarnsföräldrar för att undersöka det här om hur en familj bör eller kan se ut. Vet vi inte vad som är bäst för det lilla barnet?
Nej, det vet vi faktiskt inte. Så här är det. Inom utvecklingspsykologi så har väldigt mycket av forskningen utgått från den mest vanliga familjeformen. Och här finns det också ett olyckligt fenomen, att när man råkar ha en del avvikande familjeformer i sina data, i sin forskning, och de är bara väldigt få, då måste man rensa bort dem för att kunna beskriva sin grupp lite sådär homogent. Så väldigt mycket forskning har varit sådär normativ. Sen har vi såklart forskat väldigt mycket på olika specifika familjeformer. Men en sak som vi inte riktigt vet, det är hur barn skapar sin trygghet. Om det nu är så att de har flera lika viktiga relationer till omsorgsfigurer från livets början. Och detta är på grund av att vi har antagit inom psykologin och anknytningsteorin att det finns en hierarki i barnets relationer. Och att en relation, den med den primära omsorgsfiguren tidigt i livet, är liksom avgörande. Och den är viktig och den krävs, och det ska vara en sån relation och sen kommer in flera.
Och då är det mamman som är prio ett, eller?
Ja, det var ingen som hade sagt det, men eftersom det bara fanns mammor då, när teorin utvecklades, så blev det också så att man studerade väldigt mycket mamma-barn-par, eller diader som vi brukar säga. Grejen är däremot att forskningen de senaste åren har visat att detta inte riktigt stämmer. Så det är ingenting som vi riktigt påstår längre. Så vi vet att barnet från tidigt i livet kan skapa lika viktiga relationer till olika personer. Vi vet inte hur många, men jag ska resonera sen lite grann om hur många det skulle kunna vara. Och vi vet inte hur de här relationerna kommer kombineras. För att i slutet av dagen så är du som du är, men olika relationer kan ha varit väldigt olika i egenskaper och i kvalitet också.
Men det krävs ju i grund och botten en man och en kvinna, eller i alla fall spermier från en man och ägg från en kvinna, för att ett barn ska bli till. Och även om vi, alltså vår tids bonusfamiljer och samkönade familjer och alternativa lösningar är väldigt många, så lever ju den här normen om två föräldrar och mamma, pappa, barn ganska starkt. Och det sägs också i den här statliga utredningsdirektiven att den där normen är väldigt, väldigt stark. Och att normen säger två föräldrar eller vårdnadshavare, Kalle, är det ett hållbart argument för just den familjesammansättningen, eller är det ett utslag av det som vi brukar kalla för Humes lag, det vill säga att du aldrig kan härleda ett bör ur ett är?
Ja, precis. Det bör man ju inte göra i alla fall, lättvindligt. Så att nej, alltså biologin ger ju inget skäl, utan så här, om det krävs två personer, som du säger, för att skapa ett barn, och om det är så att det är värdefullt för barnet att just ens biologiska eller genetiska föräldrar eller skapare är också sociala föräldrar, ja, då är det ett skäl att ha två föräldrar då. Men det finns ju ingenting som begränsar. Du kan tänka dig ett samhälle där varje par, så att säga, går ihop och ska skapa ett barn, och det är spermier och ägg då som man bär med sig. Men man liksom kulturellt har bestämt att vi ska också ha en tredje förälder. Det finns ju ingenting i biologin som hindrar det, förstås. Så att, nej, mycket tveksamt om ens biologin ger några skäl. Och om den ger det, så är det i så fall någon sorts minimiantal. Att låta alla biologiska föräldrar vara med, så att säga.
Jag tänker...
Men du pratar också om normen i och för sig. Nu pratar jag om biologin. Jag vet inte, normen i sig är ju förstås inte heller något skäl. Utan normerna, jag ska bara säga det innan, att normerna kan ge oss själva försiktiga. För att det är lätt att bli stigmatiserad och förstås utsatt för andra människors liksom okunskap och ovilja om man bryter mot normer. Men som filosof måste jag ju tänka på, vilka normer borde vi ha? Alltså, vilket håll borde vi gå åt att utvecklas? Och sen får man ju hoppas då att den moraliska resonemangen i längden vinner över normerna.
Men då tänker jag att en ingång skulle kunna vara att försöka se om det finns någonting som är mer till barnets bästa än någonting annat. Och där tänker jag att till exempel småbarn är ganska begränsade hur många olika mönster de kan lära sig. Dessutom behöver de som vill ha en riktig och viktig relation med det här barnet behöver vara tillförlitligt och stabilt närvarande. Och om man är tre i ett rum så ser bebisen ändå en i början, för de har inte apparaturen, liksom deras hjärna fixar inte och har koll på mer än så. Så det betyder att också tiden måste delas på de människor. Alltså den vakna tiden måste delas på de människor som gärna vill finnas till för barnet, ta hand om barnet, lära känna barnet och skapa en relation. Vi vet att barn kan skapa två relationer. Möjligen kan de skapa tre relationer. Vi vet också att där man har försökt att ha en bredare bas av omsorgsfigurer så har det inte varit utan problem. Jag tänker på de studier på kibbutz som är gjorda för ett tag sedan.
Men där var idealet att man skulle vara ganska stor grupp, inte bara fyra eller så, utan där var ju tanken att det skulle vara ganska kollektiviserat i hela kibbutzen. Fel.
Ja, precis. Och det är lite det som är problemet, att vi saknar den riktiga kunskapsgrunden, det kommer också variera väldigt mycket på vilket barn vi pratar om. Vi är väldigt olika, både hur vi föds, hur mogna, med vilka färdigheter, med vilka tendenser i vårt sätt att liksom fokusera, lära oss och så vidare. Och det kommer att göra en stor skillnad. Jag tänker att barn, det finns en otrolig skillnad hur lätt barn skolas in, hur lätt de sover, hur lätt de har för större barngrupper. Så det kommer säkert att finnas stora individuella skillnader hur bra barn fixar att ha fler än två och hur många som är liksom maxet. Så att jag vet inte om vi kan komma åt ett universellt optimalt här.
Men Kalle, hur hamnade du i resultatet 3-5 föräldrar är nog rätt, är nog bra?
Jo, men en del var det här, jag försökte läsa in mig på bland annat anknytningsteori, och det som Elias säger här tycker jag bekräftar min bild då, att den teorin och forskningen visar att en primär anknytningsperson är väldigt viktig, om man har antagit att det har varit mamman kanske, men du verkar öppna för att det kanske kan vara mer komplext än så då, men det var det jag fick till mig så att säga. Och sen att det fanns väldigt lite forskning på antalet. Det jag hittade var ju att man i vissa kulturer, det var något folkslag i Nigeria som man har studerat till exempel, där är man i snitt 4 omsorgspersoner från väldigt tidig ålder. Så att det finns sådana kulturella liksom indikationer på att det verkar, den kulturen verkar väl fungerande så att säga, trots att de har ett högre antal. Men ingenting mer psykologiskt.
Jag tänker där att när man tänker på ett barn i ett sammanhang, ett relationellt sammanhang, så finns det två olika sätt att tänka. Det finns barnet i relationer till andra, och sen finns det barnet som monitor för andra relationer. Så där du har två vuxna, två omsorgsfigurer och ett barn, du har 3 personer och 3 relationer. Om du lägger till en person till, då har du 4 personer och 6 relationer. Lägger du till ytterligare en person, då har du 5 personer och 10 relationer. Då betyder det att barnet inte bara behöver ta, liksom, det är inte bara de 4 relationer barnet har till var och en av de här omsorgsfigurerna. Det är också att barnet måste ha kapaciteten att ha koll på vad som händer i relationerna dem emellan. För till exempel, blir det konflikt så måste barnet fly för att överleva. Och det blir kanske ganska komplicerat med ett stort antal primärt närvarande och primärt ansvariga personer.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, där vi idag ställer frågan: varför just 2? Vi talar om det bästa antalet föräldrar i en familj med fokus på barnets bästa. Det finns antagligen inga givna svar i detta, men filosofen Kalle Grill i Umeå har börjat grunna kring hur normen ser ut och om det är möjligt eller till och med önskvärt med 3, 4 eller kanske 5 föräldrar till varje barn. Och här finns också Elia Psoni som forskar vid Lunds universitet om anknytningsfrågor och småbarns väl och ve. Vi har också frågat våra lyssnare. På Facebook finns en liten film där vi försöker illustrera de här frågorna på vår Facebook-sida. Där skriver Kristina Westberg till exempel att alltså hon väger för och emot det här med två eller fler föräldrar. Det finns för- och nackdelar. Men så säger hon att någonstans tror jag ändå att vi i mycket styrs av våra gener. Kärleken till avkomman och vår förmåga att uthärda de prövningar att barn utsätter vuxna för är troligen större om barnet delar din arvsmassa. Det blir kanske lättare att hantera konflikter om man faktiskt är liksom en biologisk förälder. Och så säger hon att ytterligare en aspekt är barnets behov av att kunna spegla sig i sina närmaste. Det behovet blir starkare när barnet kommer upp i puberteten och börjar fundera över sitt eget jag. Det märks på adopterade barn som någonstans i tonåren ofta börjar fundera över vilka de biologiska föräldrarna är. Vill du kommentera det, Elia?
Ja, tror att det inte finns tyvärr några väldigt stora skillnader hur vanligt det är med familjer där biologiska föräldrar utsätter barnet för grov försummelse, våld eller andra sorts trauma respektive icke-biologiska föräldrar. Så att jag är inte säker helt om det här argumentet med betydelsen av arvmassa och biologi. Jag tror faktiskt att människor som tar sig an ett barn som föräldrar är detta barns föräldrar. Och att man kan spegla sig och finna sin identitet hos sina föräldrar oavsett om de delar genetik eller inte. Nyfikenheten om vart man kommer ifrån, den finns, men det är kanske en annan sak. Och det är också kanske en annan diskussion, tänker jag. Men jag tänker faktiskt, jag vet inte vad du skulle säga till det, Kalle, det blir ganska chockande faktiskt hur mycket komplexare ett system blir när du har flera och flera personer. Sen är det, jag tänkte fråga dig i början, vi pratar om hur många föräldrar och frågan är till hur många barn. För att vi har två var och vi vet att tvåbarnsfamiljer är lite ansträngda sådär. Men det finns också fyra barnsfamiljer och där är det ganska nödvändigt att man har en tredje förälder hos någon mormor eller morfar eller någon liksom stand-in person. För man fixar inte fyra barn, två vuxna. Och det finns också fem och sex barns familjer. Så att jag tänker att det kanske handlar också lite om en kvota, liksom, hur många vuxna per barn. Ju flera barn en familj har, desto mer. Det måste vara en sån öppnare familjeform med flera stand-in föräldrar.
Men det håller jag absolut med om, att det är ju inte bara det absoluta antalet föräldrar utan även då relativt hur många barn det är i familjen. Och ännu mer allmänt, och det kanske är bra att komma in på det, vi snuddar vid det kanske tidigt i samtalet, men det viktiga tror jag för oss båda här är ju barnets, så att säga, behov. Och då är det ju det här med att det behövs mycket stöd, liksom, det är både känslomässiga och materiella resurser. Och då kan man få det, kan man säga, på två olika sätt om man ska förenkla. Och det ena är ju från föräldrarna. Alltså att man kan vara fler föräldrar som vi nu pratar om. Och det andra är att man får stöd på andra sätt. Från människor som inte är föräldrar men som ändå finns där och stöttar. Och det spelar ju kanske mindre roll, tänker jag, för barnet. Jag menar, här sitter jag och försöker visa på att det kan finnas fördelar med fler föräldrar. Men har du två föräldrar och sen har du ett gäng med släktingar och vänner och grannar som alla ställer upp och liksom kommer att umgås och stimulera
barnet. Eller en förälder, för that matter.
Eller en bara, precis, absolut. Då har ju det där uppfyllt. Så att det är inte så att jag förespråkar fler föräldrar istället för andra stöttande vuxna. Utan det problemet som jag ser det är att i samhället idag så är man väldigt positiv och öppen för de här andra stöttande relationerna till en viss gräns då. Att det inte får inte bli för föräldralikt, för då är det lite suspekt kanske. Men man är inte öppen för att ha fler föräldrar. Och det verkar liksom stänga en dörr då. Och för vissa människor kanske det är det som är möjligheten. Det är det de vill. Eller det som funkar. Ja, och då ser jag inte varför man skulle liksom, missa den möjligheten.
Jag kan se precis vad du menar där. Jag tänker på alla de här barnen som växer upp med bonusföräldrar under en period. Och tänk om de här personerna efter flera år som de har levt tillsammans och tagit, liksom haft väldigt nära relationer försvinner på grund av att liksom, de vuxna relationerna förändras. Och jag har träffat väldigt många barn som har upplevt väldigt mycket sorg av att förlora de här personerna. Eller i alla fall behöva kämpa för sin rätt och möjlighet att kunna träffa dem mer. Och givetvis, de som är äldre kanske har en chans, men de som är yngre, hur ska de kämpa? Så att jag kan se att totalt liksom poängen med att förstärka flexibiliteten, hur många som ska kunna betecknas som så pass viktiga för barnet att de ska få vara kvar. Liksom.
Och någon form av juridisk status eller föräldrastatus. Så skrivs det i det här utredningsdirektivet som jobbar med de här sakerna i föräldrabalken, att det bör mot denna bakgrunden av att det finns massor med bonusfamiljer och så vidare, så bör det utredas om barnets rätt till sociala föräldrar behöver stärkas. Och om förutsättningarna för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar i övrigt behöver förbättras. Så att de är inne, precis som ni båda, eller som Kalle i alla fall, på att någonting kanske måste göras eftersom familjer inte ser ut nu som normen ser ut, eller hur, Kalle?
Ja, precis. Och man kan göra mycket annat bra förstås. Och jag menar bara att en ganska uppenbar möjlighet då, det är att säga att den här personen som tog sig an ett barn när det var litet och uppfostrat det i alla år och sådär. Men att det fanns kanske en annan då, frånvarande kanske mer förälder, så att därför kunde man inte adoptera. Att säga att den är en förälder helt enkelt, det är en enkel lösning. Men det är klart det går att hitta på mer komplicerade lösningar.
Jag tänker att det finns extremt mycket som måste göras. Jag måste förtydliga här. Jag tycker inte alls att det ska finnas några begränsande regler eller regelverk för that matter. Jag tänker också däremot att som reglerna är idag, så är vi inte så pass bra på att tillämpa och prioritera också mellan lagstiftningar. Vi ska se till barnets bästa, men vi ger inte möjlighet till i många fall till stabilitet eller en fortsättning av viktiga relationer. Jag tänker därför att väldigt viktigt just nu är att ta och fundera hur vi gör. Det finns till exempel ingenting förtalar för varför när en biologisk förälder och en stiftförälder kommer till doktorn tillsammans, att doktorn oftast tittar på den biologiska föräldern när de ska diskutera om barnets hälsa. Enbart till exempel, om det är känt. Det finns väldigt mycket sådana observationer och forskning där de sociala föräldrarna har en lägre status i sådana sammanhang där det inte är någon lag som kommer att ändra.
Vad säger det om saken? Varför tittar läkaren på den biologiska föräldern?
Alltså, den slutsats som, eller det är inte, det, den hypotes som man har, det är att vi... Vi vill ju allas bästa, men det är en faktor för mycket kanske, och människor fokuserar, antar att den biologiska föräldern är den som har huvudansvaret eller det sista ordet, och då tittar man på den personen. Eller så är man har inte tänkt till, man har inte hunnit med och är osmidig.
Mm. Men vi har väl också en djupt ingrodd föreställning om att föräldraskap är biologiskt, inte bara läkare. Jag menar, även om många skulle direkt säga att det är klart man kan vara adoptivförälder, det är klart vi ska respektera det och det kan vara fullgott så att säga, så har man ändå den här idén att en riktig förälder är en biologisk förälder. Usch. Och därför säger man social förälder eller bonusförälder eller något sånt där. Det tycker jag är jättebra, men man undrar ändå, vem är din riktiga pappa då? Och så där. Det är så vi liksom uttrycker oss i språket generellt sett. Så jag tror att det där hänger kvar och att det är biologiskt och kulturellt, men att det kan förändras.
Mm. Men är det ett felslut eller en tokig tanke att göra den uppdelningen, Kalle, mellan den här bonusföräldern och den riktiga pappan så att säga?
Ja, alltså jag vill ju framhäva det som vi kallar sociala föräldrar och sociala föräldraskapet. Jag tycker att det är det viktigaste för barnen och det som vi har största anledning att respektera och liksom bejaka. Och då tänker jag att ett sätt att göra det är att använda den här termen förälder som vi har och tillämpa den på dem då. Och sen så kan man då istället prata om biologiska föräldrar som vi gör här ibland då, när man vill betona det, eller säga genetisk, något annat, genetisk ursprungsperson eller vad det nu är man är ute efter.
Vilken härlig titel, jag är din genetiska ursprungsperson.
Ja, ge mig en kram. Ja, precis.
Jag skulle vilja säga att vi kanske mjuknar upp betydelsen av just relationen till föräldrarna. Det finns till exempel pedagoger som barnet lär känna väldigt tidigt i livet som har en väldigt avgörande roll för barnets vidare utveckling. Det finns andra i släkten, och då tänker jag, är det ett språkspel? Är det en språklig grej om de ska kallas för föräldrar? Man kan kalla dem vad man vill. Bara vi gör det möjligt att barn har ett stort nätverk av relationer.
Vårdnadshavare är ju en annan titel som brukar stå på kallelser till saker och ting. Men är det viktigt, menar du Kalle, att fler personer kan bli alltså juridiska föräldrar? Att man får någon slags juridisk status oavsett om man kallas för bonusmamma eller bonuspappa eller vad man är för någonting?
Ja, alltså dels är det viktigt rent juridiskt i sådana här fall och konflikter till exempel då, där jag kan förlora kontakten med det barnet som jag uppfostrat för att jag inte var juridisk förälder. Så det är viktigt i sig. Men sen är det också viktigt för att det är normsättande med lagar. Så att om lagen så att säga erkänner mig som förälder, då brukar det medföra liksom i längden en sån mer social status också. Så, att,
så, de ska så att kallas, man ska kallas förälder och inte någonting annat, och då kan man vara flera?
Jag tycker det. Jag menar, det finns en annan väg att gå, vore jag att titta på ett nytt ord liksom, som är det som är juridiskt viktigt och som kanske i längden kan bli socialt viktigt, och sen låta förälder betyda biologisk, kanske, eller biologisk eller adoptiv förälder i traditionell mening eller något sånt där, för det är ju redan, har vi ju redan lämnat det biologiska lite grann. Men det tycker jag verkar krångligare. Ja.
Säger Kalle Gilles som är filosof, vad säger psykologen Elja?
Jo, jag tänker att, jag håller med, men jätteviktigt enligt mig, det är att dels lyssna på barnen mer. Nu har vi också lagstiftning som tvingar oss till att ta hänsyn till barnets egen röst och upplevelse. Det måste vi ombesörja. Vi måste förstå och hitta bra sätt att göra det i varje enstaka fall. Och sen också att öka våra kunskaper om vad som faktiskt kan vara barnen till fördel när det gäller uppväxtmiljöer och nätverk av relationer. För deras stöd och för deras utveckling.
Ja, jag tänkte hålla med om det dels. Och sen bara kasta in ett annat perspektiv. Och lite apropå det här med att prata om, kan pedagoger som kan bli anknytningspersoner psykologiskt, är de föräldrar eller inte, som vi snuddade vid tidigare? Och då tänker jag att alltså, även föräldraperspektivet tycker jag också är viktigt. Även om barnen har prioritet. Och även där tänker jag då att en pedagog är inte en förälder, för den har inte moraliskt ansvar för
fast,
barnet i,
fast
över
är
olika
en mormor
kontexter. Ja, en mormor, alltså en pedagog kan vara förälder om den börjar ta ansvar generellt för ett barn, och en mormor kan vara en förälder också.
Du skakar på huvudet, Elja Soning.
Ja, jag tänker att det finns en otrolig variation. Det finns också de personer som barnet träffar som inte är biologiskt besläktat till, som ändå blir väldigt viktiga personer i barnets liv. Jag nekar inte att föräldraskapet måste också skyddas, och att föräldrarna måste också ha en möjlig situation också.
Ja, inte bara möjlig kanske, utan det är även mer givande att vara flera föräldrar i den aspekten, tänker jag. För att jag tycker det är så värdefullt att vara liksom medförälder med en annan.
Absolut.
Och att ha tid över till annat i mitt liv, och att det inte blir liksom överlastat. Så jag tänker även i den aspekten.
Men hade
jag bara
du förespråkat
in att
det
kan vara värdefullt att vara flera.
Men hade du förespråkat det om vi visste att till exempel småbarn inte klarade? Och nu säger jag inte att det är så.
Just det, det där. Jo, men jag är ju en pappa, och har därför vant mig, även framförallt vårt andra barn var sånt, att jag var en uppenbar andra förälder för min dotter. Jag tyckte inte det var så illa. Det är klart det kan vara lite smärtsamt ibland liksom, att mamman är närmare, hon har ammat och sådär. Men jag kan inte se att det är ett mindre liksom värt föräldraskap i längden. Så jag tänker att även den tredje.
Men den täcker jag bara flika in en liten grej, och det är att barnens behov förändras också med tiden. Och till exempel det här att många pappor finner sig i andra föräldrars roll. Därför att deras barn väljer mamma när barn är små. Det har vi många upplevt. Men jag lovar er, det vänder sig.
Så småningom. Hörrni, jag sticker in en lyssnarkommentar. Tom Svales, eller Swales, skriver: varför klarar vi att diskutera max antal föräldrar medan det blir obehagligt att diskutera max antal barn?
Ja, men, vi pratade om det lite innan, eller hur? Det gjorde vi.
Ja, att det är liksom ration, som är viktig på ett sätt. Ja.
Nej, men det är riktigt. Det är riktigt att den kvalitet av föräldraskap och uppväxtmiljöer som barn får, det påverkas förstås också av hur många barn per förälder.
Någonting vi inte talat så mycket om är kärleken. Alltså i normen, kärnfamiljen, så är det två människor som är kära i varandra, som älskar varandra. Är inte det viktigt i föräldraskapet? Kan den här tredje eller fjärde föräldern eller bonusföräldern, eller vad vi ska kalla det, sociala föräldern, hon eller han älskar ju inte hon eller han den andra. De är bara kompisar eller någonting?
De två begreppen har börjat nu separeras allt mer inom familjepsykologi och utvecklingspsykologi. Vi vet ju att väldigt många människor som inte längre älskar varandra, åtminstone på det sättet som gör att de vill leva med varandra, att de kan ha en riktigt bra relation och ett bra samarbete och dela ansvaret för sitt barn. Och det är det som är också ett litet problem, att det mesta vi vet om de barn som till exempel växer upp med två hem och så vidare, det vet vi från de familjer som väljer att göra på det sättet. Och de familjer har vuxna människor som har ett väldigt bra medföräldraskap. Så medföräldraskapet och dess kvalitet, det är inte nödvändigtvis samma sak som huruvida den liksom, parrelationen fungerar.
Vi kan säga att det är samma trenden inom familjeetik då, som man kan kalla det för, att separera de där två och titta mer på liksom familjeformer i vidare mening och inte utgå från att det ska, att kärlek och föräldraskap alltid sammanfaller. Men man kan ju se det som extra värdefullt att just skapa ett nytt liv med någon man älskar. Alltså det, utifrån kärleksperspektivet kan jag säga att det har ett extra värde. Men det utesluter ju inte att man också kan ha andra typer av föräldraskap då, som kan vara väldigt värdefulla och bra.
Okej, jag försöker knyta ihop det här igen bara lite kort. Du har nämnt, Kalle, att du tycker det är intressant och kanske önskvärt att vara tre vuxna, tre föräldrar kring ett barn, om det är möjligt, eventuellt. Men inte mer än fem. Och då frågar jag dig också, Elja, nu till sist då. När du har lyssnat på Kalle här, och detta forskar du ju om dagarna i ända, men kan du sätta någon siffra egentligen?
Jag tror att även små barn, även under livets tidiga år, så klarar barn två eller tre relationer, nära relationer. Jag tror att vi har tecken att barn inte klarar att ha likvärdigt primära relationer med flera personer under de första åren, livets första år. Men jag utesluter inte att det blir flera viktiga personer sen. Men som sagt, huruvida alla ska kallas föräldrar eller vi ska kalla allihopa till något annat, jag är inte så väldigt envis om. Jag tänker att barn behöver ett nätverk av tillgängliga, villiga människor. Och du kan kalla dem vad du vill.
Säger Elja Bsoni som är docent i psykologi vid Lunds universitet. Och är du blivande eller nybliven förälder och vill vara med i Eljas stora studie om små barns väl och ve och det här med familj och föräldraskap, så är det nog bara att höra av sig. Tack till dig, Elja, och tack till Kalle Grill som är docent i filosofi vid Umeå universitet. Vill du som har lyssnat kommentera detta, så gör det gärna på vår Facebook-sida där det också finns en liten film som illustrerar de här sakerna. Eller så skickar du bara ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Alla våra avsnitt finns i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag var Jakob Gustafsson. Producenten för Filosofiska rummet i Malmö är Thomas Lunderqvist. Och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.